Vi har frågat Swedbank och Nordea om blankolånen de beviljade Mattias. Swedbank svarar att de inte kommenterar enskilda fall. Nordea säger att Mattias låneansökan handlades av två rådgivare och som en del av detta inhämtades en kreditupplysning från UC för att bland annat kontrollera inkomster och eventuella skulder.
I nästa avsnitt.
Dante skildrar ju helvetet som bestående av 9 cirklar där den nedersta cirkeln är den värsta, där de värsta förbrytarna befinner sig. Och strax ovanför, i den 8:e cirkeln, så finner man ockrarna.
Om hur man sett på lån och skulder historiskt och vad som drog igång den svenska lånekarusellen på 80-talet.
Vi som har gjort den här serien heter Anna Berg och Erik Jarén. Producent Anna Iversen, tekniker Daniel Högberg. Skuldsamhället görs av SMT.
Nu i P1 får vi nyheter. Klockan är 2. Först ekot om läget i Mellanöstern, för idag var det meningen att samtalen mellan Iran och USA skulle ha fortsatt om att nå en förhandlingslösning på Irans atomenergiprogram. Men istället har människor i Israel och Iran upplevt ytterligare en skräckfylld och våldsam natt. Så här berättar vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
Ja, tanken på förhandlingar har ju drunknat i ljudet av explosioner, flyglarm, eldklokt, bombade bostadshus i både Israel och Iran. Minst 10 människor har dödats i Israel under natten och 60 uppges ha dödats i Iran under natten, där oljedepåer, gasfält, försvarsministeriet har attackerats. Israel har också utfärdat evakueringsorder till människor i Iran som bor nära atomenergianläggningar. Och vissa bedömare menar att Irans ledning känner sig existentiellt hotad. Den är ju kraftigt försvagad efter att man gått miste bland annat om Hezbollah, den viktigaste proxyarmén.
Men när det gäller de här förhandlingarna då mellan USA och Iran, kan de återupptas?
Ja, sannolikt inte med USA. Den iranska regimen känner sig lurad och utgår ifrån att USA hade givit klartecken till Israel att överraska den iranska regimen, som inte trodde att Israel skulle gå till attack före de här samtalen som skulle ha ägt rum idag. Så att Irans ledare togs bokstavligen på sängen. De sov hemma och inte i någon säkrad bunker.
Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén i samtal med Carina Galanou-Ipsonius. Och Tyskland, Frankrike och Storbritannien har erbjudit sig att återuppta förhandlingar med Iran om landets atomenergiprogram för att lugna ner konflikten mellan Israel och Iran. Det här sa Tysklands utrikesminister Johan Wadepol i ett uttalande i samband med ett besök i Oman idag, det här rapporterar Reuters. I Turkiet har en person dött och 19 indonesiska turister skadats i en luftballongskrasch i Aksaray-provinsen, rapporterar AP med hänvisning till lokala medier. Enligt uppgift så ska kraschen ha inträffat när vinden ändrades och föraren av luftballongen försökte göra en hård landning men ramlade ur och dog. De skadade passagerarna fördes till sjukhus. Även en annan luftballong som lyfte från samma plats tidigt i morse kraschade i samband med en hård landning och de 12 indiska turisterna ombord skadades lindrigt. Sverige nu en person i anhållen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott efter en skottlossning i stadsdelen Marielund i Norrköping igår kväll. Polisen vill inte ge någon närmare information om den anhållne än att polisen grep den här personen igår kväll. Det här rapporterar P4 Östergötland och ingen person skadades i samband med skottlossningen i Norrköping. Det avslutar Ekot med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Söndag eftermiddagen fortsätter närmast med stil. Vad passar väl bättre så här år sedan ett blommigt tema när det handlar om ett av Londons äldsta varuhus. Programledare Susanne Ljung.
Thank you. heart of our capital city stands one of Britain's best known department stores. Welcome to Liberty of London.
Tell me what store you can go to.
Typiskt brittiskt är ett uttryck som ofta förknippas med varuhuset Liberty och dess många små blommiga textil- och tapetmönster. Det har idag ett arkiv på runt 60 000 olika mönster som förvaras i en bombsäker bunker på en övergiven militärbas i Oxfordshire. Men så är det mönster som inspirerat artister, modeskapare och musiker från 1875 ända in i vår tid. För i år firar Liberty 150-års jubileum.
Men att det inte är så perfekt, jag tror det är väldigt mycket det som gör det. Det är inte så utstuderat trendigt, utan det är liksom, det är deras varumärke, deras stil.
Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung och idag ska vi titta närmare på ett av Londons äldsta varuhus och varumärken, Liberty. Och kanske ett av de ovanligaste, inte minst i fråga om arkitektur. Många som varit i London har säkert sett den långa svartvita byggnaden på Great Marlborough Street i West End som bryter av från allting annat runt omkring. Det är ett Tudor-inspirerat hus vars korsvirkesliknande träfasad är plockad från två gamla brittiska slagskepp faktiskt. Det huset byggdes 1924, men själva varuhuset Liberty kan i år fira hela 150 år. För det var 1875 som Arthur Lazenby Liberty bad sin blivande svärfar om ett ganska saftigt lån för att öppna eget, för han hade en vision. Han ville skapa en butik som inte skulle följa modet utan som skulle sätta nya trender inom både kläder och kultur. Han hade tidigare jobbat som chef för ett framgångsrikt företag som sålde varor från Orienten, som han då sa. The Oriental Warehouse of Farmer Rogers Great Shawl and Cloak Emporium hette det. Han insåg att de handgjorda importerade produkterna, inte minst fint mönstrade tyger från Indien, Kina, Nordafrika och Mellanöstern och Japan, låg helt i linje med det vurmande för det anti-industriella som då tagit fart i Storbritannien. Här fanns affärsmöjligheter, tänkte han, och öppnade eget. För de fingertoppskänsliga ville då inte ha fabriksgjorda varor som såg likadana ut. De ville ha vackrare vardagsvaror, gärna gjorda för hand. Det blev en konstriktning som fick namnet Arts and Crafts. Och Liberty blev en av deras favoritbutiker. Författaren Oscar Wilde blev en stammis och sa att det var den självklara destinationen för den konstnärliga shopparen. Men Oscar Wilde var långt ifrån den enda som fattade tycke för varuhusets små mönstrade tyger. Det gjorde även poeter, skådisar och konstnärer som Rossetti och Whistler som gillade butikens sidentygers mjuka och dova färgskala och det små blommiga och pisliga mönstrade. Och en av Arts and Crafts-rörelsens förgrundsfigurer, konstnären och formgivaren i egen rätt, William Morris, gjorde faktiskt även han mönster till just Liberty. Under de 150 år som gått har förstås varumärkets trendfaktor gått upp och ner. Men under senare år har modevärlden börjat få upp ögonen för Libertys många mönstrade tyger. Allt från Gucci till Acne Studios har gjort samarbeten och i slutet av maj släpptes ännu ett samarbete med Adidas som erbjuder småblommigt mönstrade skor i rosa, rött och vitt. Och det är just det mönstrade och färgglada som både modebranschen och kunder vill ha. Märket säger att de har försökt att skapa mer avskalade mönster i neutral färgskala. Men det säljer inte, som de säger. Folk kommer till oss för färg. I Göteborg ligger ett över 100 år gammalt familjeföretag som sedan förra sekelskiftet varit återförsäljare av Libertys tyger och tapeter. Idag leds företaget av Karin Lindberg som var 12 år när hennes föräldrar köpte av en annan familj som drivit det sedan 1899. Karin Lindberg fick redan som barn följa med på resor till London för att besöka varuhuset.
Jag har ju sen jag var liten varit väldigt fascinerad av Liberty. Jag minns när man var liten och besökte varuhuset då i London med mina föräldrar och alltid varit fascinerad av historien och känslan.
Ungefär två gånger om året fick Karin Lindberg, när hon var liten, följa med sina föräldrar på affärsresa till London. De besökte Liberty, Karins föräldrar var nämligen återförsäljare av varuhusets tyger och tapeter hemma i Sverige. De var på den här tiden nyblivna ägare till ett familjeföretag som börjat importera Liberty-tapeter redan 1899.
Och det fanns ju en anledning till att man började importera tapeter från England, och det var ju det här farliga arseniken som användes i Sverige bland annat. Och då fick man då arsenikfria tapeter ifrån England, och det blev väldigt stort.
Men så du har växt upp med de här mönstren? Det är liksom det som har varit, ja, på din näthinna sedan du var barn?
Ja, det kan man säga. Det har det verkligen varit. Så för mig är det så självklart med Liberty, men det är inte alla som är det utanför den här lilla bubblan av inredningsdesignnörderi.
Idag har Karin Lindberg tagit över verksamheten efter sina föräldrar. Och Karin har koll på försäljningen av Liberty-mönster idag. Vem är en typisk kund som köper den här typen av tyger, skulle du säga, eller mönster?
Ja, men givetvis är det någon som är intresserad av att inreda sitt hem där inredningsintresset är starkt, men också kanske lite åt det lite nördigare hållet vad gäller tapet, textil och design, sådär, lite som jag kanske också är.
Hur då nördigare? Hur då nördigare hållet?
Ja, precis, vad är nördig? Ja, men nördig, man är lite mer insatt. Man gillar att läsa på lite. Man kanske uppskattar hantverket lite mer. Att det är lite en långsam produktion, att det inte är de här snabba liksom, trenderna som kommer och går. Ja, men som vill ha någonting annorlunda, som inte är så där mainstream.
Så vad är det den designinsatta Liberty-kunden är ute efter? Vad är USPen, enligt Karin, med just det här varumärket?
Men att det inte är så perfekt. Jag tror det är väldigt mycket det som gör det. Det är inte så utstuderat trendigt, utan det är, liksom, det är deras varumärke, deras stil. Inte så här influerat av vad vi har sett de senaste månaderna i svensk inredning. Utan, alltså, de har ju någon slags förmåga av att röra sig lite i sin egen värld. Alltså, de har sin egna estetik och inte liksom påverkas så mycket av snabbrörliga trender. Liksom. Så vill man ha det här snabba, nu ska jag liksom förnya soffan till hösten och nu ska jag ha något snabbt där, då kanske inte det liksom är något för dig. Liksom, utan då får det kanske är liksom lite mer när du bygger ett långsiktigt hem, tänker jag.
Men är det många svenskar som köper de här tygerna då, skulle du säga, eller tapeterna?
Men det beror lite på vad man jämför med, för det är ju inte sådär att det bara rullar av alla hyllor och sådär med dem. Det kan man ju inte säga riktigt, men för specifika kunder så absolut. Om man tittar bara utifrån på Liberty kanske man tänker det är historiskt arts and crafts och väldigt, ja, vad ska man säga, gammaldags och lite tungt sådär, lite mer mastigt brittiskt. Men det behöver det liksom inte vara, utan när du ser det i en kontext i ett hem, då blir det mer personligt, och jag går ju mer på att det känns lite mer quirky och lite glatt och härligt med de här mönsterbilderna som de har.
Och quirky då?
Mm.
Hur då? Det är...
Ja, men det är väl färgkombinationerna tänker jag mest på. Att det är lite gladare färger på en hel del. Det är liksom inte det här... Ja, men det är lite med glimten i ögat och ger lite själ till någonting som kanske vanligtvis bara skulle kunna vara ett mönster. Men de styr färgsättningen. Den är otroligt viktig vad gäller både textil och tapet. Att man inte färgsätter allting så som man tror att alla vill ha det. För att det är det jag brukar kalla 80-20-regeln. Liksom, att 80% i en kollektion är kanske det som folk köper. Men det är 20% som ska synas och verkligen liksom dra till sig intresse för en kollektion. Och det tycker jag att Liberty är jätteduktiga på. Att skapa liksom väldigt fint alltihop egentligen. Allting är väldigt. Men det kanske inte alltid är så där lätt att ta till sig för alla.
De anpassar sig helt enkelt inte efter att sälja mer.
Nej, och det tycker jag är jättehärligt med en sån leverantör som är ett varumärke som är sanna till liksom sin identitet. För det är så otroligt många varumärken som man liksom ser har försummats lite för att det springs liksom på alla bollar. Och till slut så vet man inte riktigt vem man är. Och det finaste Liberty har, det är ju det som ingen kan kopiera, och det är ju ens historia. Det är ju ingen annan som kan ha den historien. Och det tycker jag att de värnar på ett väldigt bra sätt.
Tror vi kommer se mer av Libertys i inredningar?
Ja, men det kan jag absolut tänka mig. För att det är mer och mer de här liksom exklusiva, mer personliga. Man letar ju ofta efter lite udda saker. Det är svårare och svårare att hitta saker som liksom inte finns hos gemene man eller överallt och sådär. Så det var väl någon slags motreaktion till det här industrialismens massproduktion och allt det här. När det precis som liksom hela arts and crafts-rörelsen var. Och då, Och det jackar ju i väldigt bra med liksom det vi försöker få till i samhället nu. Att man ska förespråka sånt som kanske är långsammare tillverkning behöver det inte bara vara, utan liksom när tillverkat. Men då kanske det kostar lite mer också, så då är inte alla som kanske värderar det så mycket.
En av de mer otippade bärarna av Liberty-mönstrade tyger är David Bowie. Men som Ziggy Stardust så bar han 1972 en skräddarsydd overall tillverkad av tyg med tryck av det abstrakta mönstret Corbusier, namngivet efter den berömda arkitekten och designat av varuhusets framsynte textildesigner Bernard Neville. Något som han inte visste om för han blev visad omslaget av The Rise and Fall of Ziggy Stardust, där man kan se Bowie klädd i denna overall med mönster från ett märke som länge hade betraktats som rätt mossigt. Men vid den här tiden hade Liberty skakat av sig den lite dammiga image det hade haft under ett bra tag. För i slutet av 60-talet började det glada popmodet ge vika för en mer nostalgisk syn på gamla tider. Man återupptäckte art deco, att klä sig i loppisfynd och paisley-mönster att bli på modet. Det gav Liberty och dess många småblommiga tryck en nytändning. Varuhusets ansvarige för textildesign hade tidigare gjort en framstöt hos italienska och franska modeskapare, men nu tog det fart. I synnerhet efter att varuhuset anlitade just den här Bernard Neville för att fräscha upp looken på märkets mönster. Den franska modeskaparen Yves Saint Laurent blev ett stort fan och köpte rättigheterna till mönstret Macedonia som han använde till en tidstypisk maxikjol. Men mest av allt har Liberty blivit förknippat med mönster av alla möjliga sorters blommor och växter. Rosor, daljor, tusenskönor, vallmo, forget-me-gay och massor mer därtill blommar fritt och brett på deras textilier. En svensk formgivare och illustratör som också ofta och gärna använder blommor som motiv när hon skapar sina färgsprakande mönster är Astrid Wilson. Hennes blommor har synts på allt från tyger och tapeter till kläder och posters, och i samarbete med stora företag som Marimekko och Uniqlo. Det är framförallt blommornas färger och former som Astrid Wilson tycker gör sig så bra i mönster. Men blommorna hon skapar är inte alltid helt realistiska och hamnar ofta någonstans mellan verklighet och fantasi.
Jag gillar inte riktigt när det är exakt så som det förväntas, tror jag. Utan då vill jag liksom göra något, kanske sätta en galen färg på, eller liksom ändra formen på någon typ av det bladen, eller alltså ändra storlek, så skalan blir kanske lite annorlunda mot vad det skulle varit i verkligheten. Och det är så jag brukar jobba.
Okej, så det blir som någon sorts fantasiträdgård till slut?
Ja, men exakt. Det slutar efter oss där.
Från en hylla i sin ateljé plockar formgivaren och illustratören Astrid Wilson fram en bit blommönstrad tapet som hon har skapat för ett stort svenskt tapetföretag. Färgerna är klara och starka och går i grönt, blått, rosa, rött, gult, vitt och lila. Men vilken sorts blommor det är på tapeten är lite svårare att säga.
Jag minns inte riktigt vad det var för typ av blommor jag tittade på när jag gjorde den här. För den här är... jag tror att jag tittade på formen på smörblommor här för mig. Att jag började där och sen så liksom hade jag bara tagit lite olika typer av former här som egentligen inte alls är smörblommor nu då. Men jag tror det var där det började, om jag minns rätt.
Det är en varm dag och dörren till Astrid Wilsons ateljé i Stockholm står på glänt ut mot den lugna gatan. Några enstaka bilar och folk på promenad passerar förbi utanför ateljéns stora fönster. Överallt i lokalen finns spår av Astrid Wilsons blommönster. Ett tyg som pryds av tusenskönor, ett julkort med panser och en regnhatt för barn som är full av olika blommor, bland annat astrar.
Jag snör ofta in mig på en sort och så håller på med det ett tag tills jag tröttnar och sen så byter jag.
Har du någon blomma du går och tänker mycket på just nu?
Ja, men just nu så har jag satt och ritade lite igår. Då känns det som att jag är lite insnöad på pelargoner igen. Det kommer att gå lite, men där... Det är just nu pelargoner.
Varför just pelargoner nu då, tror du?
Jag vet inte, men jag dras oftast till runda former. Jag tycker det är kul. Och sen så just med den blomman är det roligt för att det är så många olika små delar i. Så du kan göra med roliga komponenter av många små delar i liksom blomman.
Vad har du haft för andra favoriter som du har återkommit till under åren?
Pansir var ett av de senaste då. Pioner har jag haft ett tag med. Jag hade även stockrosor ett tag. Det enda jag vet, som jag vet att jag inte... En blomma som jag faktiskt inte tycker om, som jag inte känner att jag... Det är faktiskt rosor. Jag tycker inte om formen på rosor.
Vad är det med rosor du inte gillar?
Jag vet inte. Jag tycker de känns för... lite för stiffa på det. Jag vet inte riktigt, men det, just formen på rosor har jag en, tycker jag inte riktigt om.
Astrid Wilson växte upp i textilstaden Borås. Att ha ett kreativt arbete var inget konstigt där, säger hon. Det hade var och varannan person. Astrids mamma arbetade själv tidigare som mönsterformgivare och även hon gjorde då en hel del blommor.
Så ja, det kanske finns en koppling där på något sätt. Och hon var ju också helt, precis på samma sätt som mig, galen i liksom tapeter. Och, så det var ju inte ett rum som inte var tapetserat. Och jag tror att det kommer mycket därifrån. Liksom.
Minns du något särskilt blommönster från din uppväxt?
Ja, alltså det gör jag faktiskt. Jag visste inte riktigt var tapeten satt. Men det var ett mönster med franska liljor ihop med andra blommor som var liksom slingrade sig. Så den kommer jag verkligen så starkt ihåg. Men jag kan inte säga exakt var den satt någonstans. Men just bilden ser jag framför mig väldigt tydligt.
Okej, så de här stod du och tittade på?
Ja, exakt. De stod jag och tittade på och kände att det här vill jag med göra.
Inspirationen till Astrid Wilsons blommor kan komma från böcker och konst, men också från mode. Hon tycker att många i modevärlden är bra på blommönster och vågar ta ut svängarna. Blommor som växer vilt i naturen eller i tuktade rabatter tittar hon förstås också på.
Om man kollar i min telefon så fotar jag väldigt mycket blommor. Och framförallt tror jag att jag fotar mycket former. Alltså jag vill säga en intressant form på en blomma. Alltså hur de ter sig liksom i förhållande till varandra. Eller kombinationer av blommor som man kan se i en rabatt. Men gud, de är jättefina ihop. Så det gör jag ju absolut. När man går förbi eller ser någonting så fotar jag ju absolut av det och tar med mig det.
Astrid nämner Josef Frank, Lotta Kylhorn och Georgia O'Keeffe som några av sina inspirationskällor. En annan är Liberty. Deras mönster har hon länge beundrat. Och när varuhuset i London för några år sedan hörde av sig och ville sälja Astrids grejer skrek hon rakt ut, säger hon.
Ja, det gjorde jag. Absolut. Absolut. Så min kille blev ju jätterädd för vad som för sig gick.
Men vad var det som kändes så stort för dig?
Men för att jag alltid, jag tror det just den här, för att jag har mönster och allt där och alltid tyckt om det så mycket. Så just England och Liberty har alltid varit en stor inspiration. Så att bli kontaktad och få sälja saker där, för mig var det verkligen ja, en riktigt, riktigt stort.
Astrid reser tjusoffan, går bort till en hylla och letar fram ett stort färgglatt tygstycke som hon tar med sig tillbaka. Vad är det här för någonting?
Det här är ett av mina favoritmönster från Liberty. Det är ett, jag tror i färgkombinationen tycker jag väldigt mycket om. Jag kan inte riktigt säga ens vad det är för blommor heller. Är det nejligo kan det vara?
Ja, beskriv vad det är för färger.
Det är ett mönster som är, det är rött och ganska mörkt blått, grönt och gult med på en vit botten. Ganska små mönstrat, men väldigt, väldigt fint. Jag tycker det känns ganska klassiskt, även om det är ganska färgstarkt.
Nu är vi ju mitt in i sommaren, högsommar väntar, midsommar. Mm. Kommer du ge dig ut och speja efter blommor någonting, tror du?
Ja, men jag tror att jag gör det omedvetet hela tiden. Längtar ju så mycket till midsommar, just för att man får omge sig så mycket med blommor. Då passar jag på att så här, plocka stora buketter och ha midsommarkrans. Och så här. Jag skulle aldrig kunna fira utan att ha en midsommarkrans. Det skulle aldrig hända.
Även om Liberty mest är känd för sina mönstrade textilier så säljer de även herrkläder, damkläder, barnkläder och skönhetsprodukter. Och de är ofta tidigt ute med att nosa upp nya talanger. Liberty var till exempel först med att sälja kläder från J.W. Anderson, det vill säga den nya designen för Dior, 2008. Och det var den första brittiska återförsäljaren av det svenska parfym- och skönhetsmärket Byredo, 2009. Men så blev Liberty redan från början känd för att vara en sorts livsstilsvaruhus, fullt av allt som ett hem kan behöva i form av inredning. Naturligtvis skapat av skickliga hantverkare, inget massproducerat och fabrikstillverkat här inte. För att visa upp vad de hade att erbjuda så trycktes tjocka kataloger över utbudet upp. Det var en blädderfest för de som var sugna på att skaffa sig en väldigt brittisk stil. Strax utanför Göteborg ligger Tjolöholms slott, en ståtlig byggnad som är fullproppad med exklusiv inredning från just Liberty. Det var under förra sekelskiftet som en av Sveriges första kvinnliga byggherrar eller byggdamer, Blanche Dixon, ville skapa sig ett eget litet England på den svenska västkusten och lät bygga slottet som hon inredde med gardiner, möbler, mattor och snidade trädetaljer från varuhuset i London. Författaren och kulturhistorikern Elisabeth Svalin Gunnarsson har skrivit boken Tjolöholms slott, en sagolik historia, och känner väl till kvinnan som såg till att slottet idag pryds med den unika inredningen.
Jag har en sak på det här slottet som jag tycker är, eller huset som jag tycker är helt underbar, och det är i ett av badrummen. Så är det en liten snigel faktiskt som man då kan föra för så att ingen skulle kunna tjuvtitta på en när man var i badrummet.
Ja, liksom genom nyckelhålet.
Ja, precis. Och det är i form av en fin liten snigel som man då kan vrida för så att den täcker det här. Och dessutom är det delfiner på handtagen i badrummet. Det är liksom varje detalj, och det här är ju Liberty också.
I Elisabeth Svalin Gunnarssons skrivarlia i Vaxholm har hon plockat fram bilder från sina besök på Tjolöholms slott.
Hennes sovrum är också väldigt mycket. Här är allting från Liberty. Kaklet runt den öppna spisen, panelerna, ljusen på väggarna, mattor, handkanna och handfat för morgontvättningen, rött kakel, det är röd sammet i soffan, det är de här friserna är i rött och guld. Så det är ett ombonat, luxuöst rum kan man säga, med ett vackert ekgolv lagt i fiskbensmönster och en stor, pampig elisabetansk säng.
Kvinnan vars sovrum och slott vi kikar in i hette Blanche Dixon.
Det var ett besök från Liberty i nutid, och de sa att de hade nog aldrig haft en så stor kund som Blanche Dixon. Hon beställde 10 hela rum från Liberty, och då ska man veta att det inte bara är möbler utan det är paneler på väggarna, det kan vara tak, det är textilier, det är möbler, det är dörrhandtag, det är liksom allting då som kom från Liberty. Det är ju en oerhörd samling, och alla de här kvittorna på vad hon har köpt, de finns på arkivet på Tjolöholm, och det tar många dagar att komma igenom dem kan jag säga.
1852 föds Blanche in i en förmögen släkt som bosatt sig i Göteborg efter många år i England. Blanche besöker ofta London, och familjens anglomani, den smittar av sig.
För de är otroligt brittiska. De lever i ett litet England i Sverige. Hon är otroligt vacker tycker jag i alla fall, och har en fri och lekfull kvinna. Det finns en underbar bild på henne där hon står och skjuter pilbåge i en engelsk trädgård någonstans. Och sen när hon då lever sitt liv i Göteborg, det är ju oerhört mycket vackra kläder och allting sånt där naturligtvis.
Blanche gifter sig och paret inser att de behöver ett sommarhus och upptäcker Tjolöholm. De vill bygga något eget på markerna i engelsk Tudor-stil och utlyser en arkitekttävling för att hitta rätt arkitekt. Men i uppstarten av passionsprojektet dör Blanche Dixons man.
Då står Blanche ensam, men hon är ju en bestämd kvinna, så hon säger att vi ska bygga det här huset i alla fall.
Med varsam järnhand detaljstyr Blanche hela bygget. Fasaden byggs upp av handhuggen sten, trädgården arkitektritas och inredningen ska kännas brittiskt ombonad.
Det här sköna, mysiga kan man nästan säga med ett modernt uttryck, att det är trevligt hem helt enkelt. Det får inte vara storstilat och kallt och stelt, det ska vara trevligt. Man ska leva och bo där.
Och för att uppnå just det blickar Blanche mot Liberty. Förutom att ofta besöka butiken shoppar hon också från soffan.
Hon har total koll på vad som finns på Liberty. Sen gjorde de fantastiska kataloger och de har hon naturligtvis vartenda en. Så att hon kan ju titta och bläddra i den katalogen och säga men den där möbeln vill jag nog, och den inredningen och de knopparna och den toalettpappersrullehållaren vill jag ha. Det finns allt i de här katalogerna som hon läser sönder nästan. Det finns såna kataloger, de finns kvar på Tjolöholm.
Blanche beställer 10 kompletta rum från Liberty och skickar hundratals brev till varuhuset för att i detalj beskriva vad hon vill ha och hur hon vill ha det. Snickare från varuhuset bosätter sig på Tjolöholm för att bygga upp och säkerställa inredningen.
Här har vi till exempel biblioteket. Där är det Liberty rakt igenom alltihopa med mörkt trä och en stor inglenook, öppen spis där man kan sitta på små soffor på varsin sida av den öppna spisen. Det är heltäckningsmatta, det är ett stort valv mot fönster som leder, som vetter ut mot havet. Så det är oerhört vacker utsikt. Ganska tunga sammetsgardiner med border på. Men varenda bit, alltså taket, panelerna, alltihopa det är Liberty och sammansatt på plats och ställe.
Man kan ju knappt tänka sig vad bara Liberty-inredningen kan ha kostat.
Jättedyrt säkert. Det hon vill ha, då får det kosta. Och då ska det vara kvalitet. Och är det inte det, då får det vara. Man tror att bygget, och då är det själva huset, låg på, om vi översätter det till dagens penningvärde, någonstans runt 63-65 miljoner. Och då är inte inredningarna inräknat i det.
Även i tjänstefolkets del av Tjolöholms slott återfinns Liberty. I matsalen exempelvis sitter en blå tapet med vallmomönster. För Blanche Dixon var vackra saker mer än bara vackra ting.
Hon trodde verkligen på, har man en vacker miljö omkring sig så mår man också bättre och blir i förlängningen en bättre människa.
När slottet står klart 1906 skriver Blanche ett brev att the house is lovely and I'm very delighted. Men bara 2 år senare dör Blanche till havs efter en resa till Indien. I sorgen efter sin make blev inte Tjolöholm den där glädjerika plats som Blanche en gång drömt om. I alla fall inte förrän hennes dotter flyttar in.
Hon är verkligen modeintresserad och det ser man ju på. Det finns fantastiska fotosamlingar i gamla album på Tjolöholm där man kan se vilket ljuvligt liv de levde där med drinkar på gräsmattan och de låg och solade i slänten och stora fester och så.
Slottet är idag välbesökt av turister och älskat av filmbranschen. En av de stora filmer som spelats in här är domedagsfilmen Melancholia av den danska regissören Lars von Trier.
What are we excited about?
Tomorrow night.
That's right.
I'm afraid of that stupid plan.
And it is not going to hit us.
You promise?
Han måste ju verkligen ha drabbats av den här förälskelsen och den här speciella känslan som det här huset ändå bär. Alltså det är ju ett konstverk i sig och hantverksskickligheten som har gått in i detta hus är ju helt fantastisk. Men det är också hela historien och berättelsen om det här, det sorgliga och sen också lyckan som har funnits där. Det är lätt att börja fantisera när man går på slottet. Det är ju en del av förtrollningen som det för med sig faktiskt.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som gjort programmet är producent Erik Schelin. Reporter är Samanda Ekman och Rebecca Jardsdotter. Tekniker är Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Och programledare är Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Till sist vill bara inflika att man i Italien kommer att kalla Art Nouveau eller Jugend för Stil Liberty tack vare just varuhuset och dess blommiga stil. Det fick Libertys grundare Arthur Lazenby Liberty att 1913 konstatera, inte helt utan förtjusning, jag har förvandlats till ett adjektiv. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
Personlighetstester är ämnet i hjärnan på Louise Epstein om ett par minuter. Men först ska vi höra en liten bit ur det senaste avsnittet av podden Mästerverken med Lollo Kollmar och Johan Korsell.
Alla Mahlers symfonier skulle jag säga handlar ju om honom. Det är ett psykodrama. Vi befinner oss i Mahlers huvud och han känner ju så oerhört mycket på en och samma gång.
Okej, så var det i Mahlers huvud.
Ja, en berg- och dalbana av känslor och uttrycksbehov, begär!
Den här symfonin skriver han år 1901 till 1902.
Ja, så är det. Det är den första han skriver på 1900-talet.
Och det är fem satser.
Ja.
I tre delar.
Mm.
Det låter konstigt, fem satser i tre delar, men det kanske man inte ska förklara, utan bara...
Det får man bara köpa.
Det
får man tugga i sig.
Okej. Hur har han det, Mahler, vid den här tiden när han gör det här?
Ja, men han har väl egentligen aldrig mått så bra som han gör. Han står ju på höjden av sin makt och sin framgång som dirigent. Han är ju på det hela taget Wiens mäktigaste musikmänniska vid den här tiden. Han är chef på operan där och tjänar också väldigt bra med pengar. Det är ju trevligt. Mm. Och rent personligt så är han ju också nykär. För han har ju träffat och gift sig med den här unga, vackra Alma Schindler som hon heter.
Det.
Och det här kommer ju förstås att märkas i musiken. Men mer dramatiskt är ju då att han också har haft en... faktiskt nära döden upplevelsen, har förlorat mycket blod.
Oj.
Det hade kunnat sluta där faktiskt, säger hans doktor. Han hade kunnat dö.
Vad var det som hände? Varför blödde han så mycket?
Han hade hemorrojder som orsakade den här blödningen. Förmodligen någonting han inte riktigt hade tagit på allvar, men som plötsligt... hans syster kommer hem till honom och finner honom så att säga i en pöla blod.
Oj.
Och tillkallar läkaren.
Hjälp.
Mycket dramatiskt.
Sen så hade det kunnat, alltså hade hon inte kommit så hade han förblött då.
Ja.
Du hittar Mästerverken i vår app Sveriges Radio Play. Från Mahlers hjärna till en annans.
I hjärnan. På Louise Epstein.
På senare år har det blivit mer populärt att använda personlighetstester när företag rekryterar, oavsett om det handlar om truckförare eller chefer. Är det här effektivt eller inte? Ja, vad kan tester av den här typen egentligen säga om en människas kapacitet i arbetslivet?
Gäst är Bo Melin, professor i arbetspsykologi vid Karolinska institutet.
Tänk dig att du är på konferens med jobbet och så plötsligt så säger chefen, nu bryter vi allt, nu ska ni göra ett snabbt personlighetstest. För jag vill att ni ska få lite bättre självkännedom. Och sen säger chefen, ni ska prata om resultatet i små grupper. Vad gör du då?
Jag skulle nog vara väldigt försiktig med att hänga på där. Nu skulle jag försöka, eftersom jag har en viss bakgrund och kunskap om sån här test. Dels titta lite grann, vad är det för test som föreslås? Så att det är väl nummer ett. Sen ska man väl komma ihåg att enskilda frågor i ett personlighetstest kan vara väldigt bra att diskutera. Som kan handla om etik och såna här saker. Men att göra ett test för att sen bli kategoriserad i en grupp. De sitter till höger, men den andra kategorin sitter till vänster. Nej, tack.
Men då kanske du blir den här jobbiga personen som chefen kanske tycker, gud vad han är negativ.
Precis, jag tror att jag avväger i situationen. Jag är nog en person som inte vill vara allt för jobbig också. Så att, men om jag har en chef som tänker att vi ska kategoriseras på de här dimensionerna då, så är jag nog beredd att ta den risken ändå.
När man då pratar om personlighet inom psykologin, vad menar man då?
Ja, alltså personlighet är ju, det får inte sammanblandas med personlighetsstörning eller någonting sånt, utan personlighet, det är drag som man tycker att man kan se. Och för att det också ska kallas för personlighetsdrag så ska de också finnas med över tid, helst nästan över hela livsspannet.
Det kan vara till exempel hur öppen man är.
Ja, till exempel.
Mm. Det kan vara. Men ämnet i det här avsnittet är ju då personlighetstester. Vad är ett personlighetstest, tycker du?
Ett personlighetstest är ett test som avser att mäta våra personlighetsdrag. Man fyller i dem själv och man har en uppfattning om sig själv och man svarar på frågor i det här personlighetstestet. Men det är alltså utgångspunkten, det är att fånga upp vilka personlighetsdrag vi har. Och det får inte sammanblandas med andra tester som kanske har med personlighetsstörning och sånt att göra, utan det är sådana test som alltså mäter våra personlighetsdrag.
Vad är det man vill få reda på genom att låta arbetssökande göra ett sånt här test?
Man vill få reda på om din personlighet, om den passar in i den arbetsmiljö, i det arbetslag, i det team som du ska arbeta i. Men också finns det då kanske i rekryteringssammanhang en aning naiv föreställning om att det ska också predicera att Louise blir en bättre journalist än Bo Melin som journalist i arbetet. Det ska alltså förutsäga framgång i arbetet. För det ska ju också vara till för att sovra mellan olika personer.
Mm. Men många då lite mer seriösa personlighetstester utgår från den så kallade femfaktormodellen. Där en människas personlighet förklaras med hur öppen, samvetsgrann, utåtriktad, vänlig och neurotisk hon är. Man kollar då hur mycket eller lite det finns just hos den här personen. Mm. Vad tycker du om att man utgår från just från den här modellen när man ska göra ett personlighetstest?
Ja, nej, men det är nog den modell som är bäst faktiskt att utgå ifrån. Där det finns mest vetenskapligt underlag. Så att på det sättet så skulle jag säga att det är nog den bästa att utgå ifrån. Och de test som bygger på det. Men det betyder ju inte att alla personlighetsdrag och sånt som är viktigt på en arbetsplats finns med där.
Men vad är det man missar? Även
ja,
om du
till
säger
exempel
att det är bra.
Humor. Alltså, det finns väldigt många saker som inte finns med. Ärlighet finns inte heller med.
Men sammanfattningsvis här lite grann. Vad i en människas personlighet är relevant, tycker du, att försöka mäta i rekryteringssammanhang?
Alltså, det är väldigt relevant. Det som vi kallar för samvetsgrannhet, tycker jag. Alltså en sorts noggrannhet. Så att det är relevant. Men sen kan man inte säga så här generellt, för att det beror på vilken typ av arbete du söker. Söker du astronaut eller söker du mellanchef, så måste mina svar bli väldigt olika.
Det här att försöka beskriva människans personlighet har intresserat forskare och filosofer under historiens gång. Under äldre epoker, när varken du eller jag levde, så utgick man bland annat från stjärntecken och kroppsvätskor. Idag handlar det istället om personlighetsdrag. Varför tror du att personligheten är så lockande?
Alltså, ur ett evolutionärt perspektiv så är vi nog väldigt nyfikna på oss själva. Det handlar om att vi är försöker att förhålla oss till andra och vi försöker förklara våra misslyckande och våra tillgångar i livet. Och helt naturligt att personlighet spelar en stor roll i människors liv. Men den största nyfikenheten har vi nog på oss själva. Mm. Och att det där har förmodligen haft ett överlevnadsvärde också. Att vi har det här sättet att fundera på oss själva i ett större sammanhang.
Men går du runt och tänker på din personlighet varje dag?
Nej, jag tänker ju inte. Det är väl det som är intressant. Jag går ju inte och tänker på personlighet i det perspektivet. Men när du ställer frågan på det sättet så svarar jag. Men det gör jag inte. Utan jag går ju runt och tänker på massa andra saker. Men sen så om du stoppar fram en enkät till mig så blir jag då tvungen att försöka formulera mig själv i den här enkäten som då handlar om personlighet.
Men jag tänker nog lite grann på min personlighet. Ibland så ser jag det som en tröst.
Ja.
Att allting är inte så lätt kanske för mig, för att min personlighet ger både möjlighet och begränsningar. Intressant.
Ser du den som en ursäkt också?
Nej, nej. Jag upplever att jag är fullt ansvarig. Men jag tycker att det kan leda till kanske en bättre självförståelse och kanske lite mer godhet och snällhet mot sig själv.
Ja, okej.
Okay. Alla har ju inte samma förutsättningar. Eller hur?
Du kanske inte tänker i de här dimensionerna ändå.
Nej, alltså
tänker inte på samvetsgrannhet.
Jo, det kan jag tänka på. Det kan jag tänka på, för det styr mig absolut. Ja. Men då, om vi återvänder till historien. Ja. Hur moralpatologin dominerade ju tänkandet från antiken fram till den moderna medicinens genombrott. Och den menade då att balansen mellan de så kallade kroppsvätskorna spelade stor roll, inte bara för hälsan, utan även för människans personlighet. Hur tycker du att hur moralpatologins syn på personlighet skiljer sig från den moderna psykologins?
Vi tittar ju till exempel på inlärning. Vi tittar på hur hjärnan formulerar sina tankar, och vi försöker förstå hjärnan utifrån både evolutionära processer och vad som händer oss när vi utsätts för trauman och vad som kan förändra vårt sätt att vara som personer. Så att den moderna psykologin ligger väldigt långt ifrån det. Men jag skulle just bara säga att de här personlighetstesterna som jag är väldigt kritisk mot, de är inte så långt borta från den här moralteorin.
Så det är ju intressant att det finns i vår tid, så finns det både sån psykologi som går att belägga vetenskapligt som du sysslar med, och sen finns det lite hemmagjorda teorier som då kan ge upphov till personlighetstester som du tycker är tveksamma.
Ja, de är inte bara tveksamma, de fyller ingen funktion.
Kanske skadliga också.
Ja, det kan de vara. Alltså, de är väldigt kategoriska. Och man försöker hitta väldigt enkla förklaringar till att man är på ett visst sätt.
Idag är det nästan standard att arbetssökande får göra personlighetstester. Vad beror det på, tror du?
Ja, det tycker jag är en svår fråga på ett sätt. Jag tror att det finns flera drivkrafter bakom det här. Dels tror jag att det finns ett ekonomiskt incitament, därför att man säljer personlighetstest. Så det tror jag är en del. Sen tror jag att om vi ska dra tillbaks lite grann, alltså förr i tiden så fanns det inte HR-avdelningar, utan det fanns personalavdelningar.
Ja,
det hette personalavdelningar som jobbade med personalen. Idag är HR-avdelning någonting nytt på kartan, sen 25 år tillbaks kanske. Och de är oftast en strategisk del utav ett företag eller en myndighet. Och då jobbar de helt enkelt med andra metoder, och de är mycket mer involverade i själva rekryteringsprocessen än vad personalavdelningarna var förr i tiden. Så att det finns liksom en motgrupp på ett företag där du också kan sälja in dina personlighetstest. Sen tror jag att det finns då en övertro på vad det här som vi varit inne på, vad personlighetstest kan säga om oss, och framförallt vad det kan säga om oss, hur vi presterar i framtiden.
Hur tycker du då att man som rekryterare ska förhålla sig till alla personlighetstester som finns på marknaden?
Ja, man ska förhålla sig på så sätt att man tittar vad finns det för någonting skrivet om det i litteraturen. Sen tycker jag att även sådana som har ett vetenskapligt värde behöver inte ha det på individnivå.
Mm.
Därför att de flesta sådana här test är framtagna i någonting som vi kallar för normalpopulationen. Det vill säga, vi har testat den på väldigt många olika människor under ett visst tidsfönster. Men sen så fort du har satt in en annons, till exempel att du söker just personer som ska jobba som ekonomichefer inom den kommunen, då får du genast från början ett selekterat material.
Så att då kan det bli lite snett resultat?
Ja, det blir ju du smalar ju av det. Testen är ju framtagna för att det ska vara en bred population som söker. Helt plötsligt så får du då folk som kanske alla har läst ekonomi. De är ganska lika i ålder. För att ta på sig det här jobbet så har barnen blivit ganska stora. Och så vidare. Och helt plötsligt så har du redan vaskat fram en grupp som passar ganska bra allihop. Och då är frågan, på marginalen, spelar det här personlighetstestet någon som helst roll? Väldigt tveksam till det. Mm.
Men alltså, hur vet man då om det är ett seriöst test eller inte? Du kanske precis har börjat på HR-avdelningen. Mm. Det dimper in massa av jättebra erbjudanden om nya tester. Hur ska man kunna navigera i det?
Ja, men det kan man nog inte riktigt. Jag tror att man måste läsa på. Det finns väldigt många säljare utav detta. Men man ska skilja på sådana test som är vad vi kallar för typologitest. Det är sådana test som säger att du är röd eller gul, eller du tiger eller du elefant. Sådana test, bara släng bort dem. Sen har du de här testen då, som kanske då bygger på den här femfaktorteorin. De behöver vi inte slänga bort, men de ska användas med en stor nypa salt. Och ibland kan jag tycka kanske bara att en del av frågorna kan användas som en del av ett diskussionsunderlag. Till exempel till den här chefen som söker ekonomijobbet nu då, han eller hon, så kanske det finns viktiga frågor som har med samvetsgrannhet att göra, om man, hur man tänker kring etiska frågor och så. Men du behöver inte göra hela testet. För att det som du kommer fram till som rekryterare, du kan heller aldrig riktigt veta om du har valt rätt person.
Nej.
Därför att du har haft annonsen inne och det är 100 som har sökt. Men 10 passar jättebra in. Och sen bara för att Louise får den här tjänsten, så betyder inte, de andra 9 som också låg där i topp, de har gjort det precis lika bra som du.
Ja. Man får aldrig riktigt svar.
Nej, du får aldrig testa det här.
Men det låter också på dig som att det kan finnas en poäng att faktiskt prata ordentligt med människor.
Det tycker jag är klokt.
För jag undrar, kan ett personlighetstest visa om en blivande anställd möjligtvis är lite korrupt och har tveksam moral?
Ja, jag skulle säga att det går inte att göra det med de testen vi har idag, nej.
Men idag så är det ju så att personlighetstester förekommer ju oavsett om du ska rekrytera en ny truckförare eller en chef.
Ja, det är helt absurt.
Varför?
Det har ingenting med att göra hur man kan framföra en truck. De här testen förmår inte att skilja individer åt, skilja olika truckförare åt och säga vem som blir den bästa truckföraren. De instrumenten har vi inte.
Okej, vår lyssnare Cecilia, hon skriver så här till oss om personlighetstester. Jag är arbetssökande och råkar därför ut för rekryterare som gör allt för att undvika det personliga mötet. Istället så får vi jobbsökare först göra ett personlighetstest innan vi ens kommer i närheten av att få prata med en människa. När man gjort de här testerna där frågorna ofta känns irrelevanta så får man ingen återkoppling, skriver hon.
Ja, det är ju fel nummer ett, att man inte får någon återkoppling. Och det andra är ju att man använder sådana här test i så här tidigt skede. Argumenten brukar vara att om man använder sådana här test så blir man inte så biased mot om man har invandrarbakgrund eller sådana saker. Men jag köper faktiskt inte de argumenten, utan det finns också ett försäljningsintresse i att så många som möjligt ska göra det säljande personlighetstest, säljande företagets test.
Så att de tjänar mer pengar?
Ja, då tjänar man mer pengar på det. Och då är det ett problem också, vilken konstig annons man har satt ut. Det vill säga som får så väldigt många att söka så att du behöver redan tidigt lägga in en sån här dimension för att sortera bland de sökande. Så att jag tycker synd om den här personen som råkar ut för det här ganska ofta tydligen.
Men när i rekryteringsprocessen kan det vara meningsfullt att göra ett personlighetstest?
Alltså det, egentligen är mitt svar att egentligen inte någon gång på ett sätt. Men det är klart, ska du söka ett väldigt väldefinierat arbete, ska Louise söka till astronauthögskolan, då är det väldigt rimligt att vi testar på väldigt många olika saker. Men de här lite mer diffusa jobben så har vi inte instrument att skilja individer åt.
Och så fortsätter Cecilia sitt mejl så här. Mm. Vad denna process gör med människor är att det gnager på ens självkänsla och generella mående. Man känner att man inte duger. Vad var det i testet jag svarade fel på? Och så ger hon några exempel på påståenden som hon fick ta ställning till. Jag försöker se skönhet i allt jag gör. När det behövs så kan jag vara sarkastisk och vass. Jag är inte så intresserad av abstrakta idéer. Och så skulle jag ranka mina svar från 1 till 5.
Ja, jag förstår inte frågorna. Vilken bärighet de här frågorna har.
Nej, men då de här testerna får alltså Cecilia att tvivla på sig själv. Ja. Eftersom hon tycker att frågorna är irrelevanta och att det är svårt att veta vad som är rätt svar på dem. Vad beror det på att personlighetstester kan få de här konsekvenserna?
Ja, och det har ju att göra med att man dels utsätts för det väldigt ofta och man kanske tror att de betyder mer än vad de gör.
Men vad tycker du man ska göra då om man får ett sånt här test? Man tycker frågorna är helt ovidkommande.
Ja, det är ett problem, va? För att man fyller du inte i det så får du ju inte jobbet. Då kommer du ju inte fram. Så att, nej, det är en ond cirkel på det sättet.
Men kan man träna upp sin förmåga då, så att man svarar bra?
Ja, absolut. Det kan man. Till skillnad från om du tar begåvningstest som är mer prestationsinriktade, så här finns ju naturligtvis ett sätt att vara lite slipad och försöka anpassa sina svar till vilken typ av jobb är det man söker.
Men det här att se skönhet i allt, är det rätt om man säger ja 5 poäng om man kanske, alltså om man är chef? Alltså vad blir det för chef?
Ja, jag vill slippa svara på den frågan för jag förstår den inte. Nej, i samband med
för,
den.
För det är ju jättesvårt att veta vad är en bra prestation när det är ett personlighetstest.
Ja, det går inte. Och det går utan återkoppling då som hon inte får, så är hon ju ganska chanslös faktiskt.
Då kanske man ska bara söka jobb där det inte är för mycket personlighetstest.
Ja, det tycker jag är en bra idé.
Men samtidigt så är trenden ganska stark.
Ja, den är jättestark.
Så det är inte så lätt.
Nej.
Men det kanske kan vara en framgångsfaktor i bristyrken. Vi har inga personlighetstest.
Så skulle det kunna vara. Eller att det finns liksom en motståndsrörelse. Att vi söker inte ditt jobb eftersom du använder personlighetstest på det här sättet.
Avslutningsvis, Bo, hur mycket kan personlighetstester egentligen berätta om en människas kapacitet i arbetslivet?
Mm. Egentligen inte så mycket på individnivå. Men när vi tittar i forskning och tittar på gruppnivå så ser vi att det har betydelse på gruppnivå. Problemet hela tiden som du och jag har diskuterat, det är när vi kommer in på individnivå. Ska Louise Epstein eller Bo Melin får det här jobbet? Vi har inga personlighetstest som kan avgöra om det är du eller jag som ska ha det. Däremot så kan våra meriter avgöra om du eller jag ska ha det. Alltså det enda som driver oss som människor, att vi skaffar utbildning, att vi skaffar kunskaper på olika sätt och erfarenheter, det kan vi ju lägga i den meritokratiska skålen. Och det gör ju att vi hela tiden blir bättre och duktigare och kan söka det här jobbet lite längre fram som vi fick nej till nu. Men om det är personlighet som ska bestämma det, då är vi ganska chanslösa att utlämna det.
För att jag har tänkt jättemycket på det här, jag har verkligen tänkt på det här. Alltså vad är det ett personlighetstest kan visa som inte kommer fram i en anställningsintervju eller om man pratar med den arbetssökandes referenser?
Så forskning visar att referenser kan vara lite knöligt faktiskt.
Ja, men berätta varför.
Nej, alltså även den man tar referenser ifrån kan vara lite biased. Det kan vara en person som faktiskt vill bli av med en person. Och det kan vara, alltså om man tittar, man brukar titta på någonting som kallas för prediktion, eller man kan titta på korrelation, alltså samband. Och det visar att just referenstagning är lite problematisk. Arbetsprov däremot är en väldigt viktig bit. Men referenstagning i kombination med arbetsprov, med systematiska intervjuer, strukturerade intervjuer, det blir nog ganska bra.
Så att jag trodde referenser var jättebra. Att då fick man reda på, kommer den i tid? Har den liksom gjort vad den ska? Det kan väl de ändå svara på.
Inte alltid.
Är det så?
Ja, alltså jag vågar inte svara i det individuella fallet. Men det finns faktiskt studier gjorda på att man är lite bias som referensperson också. För man är oftast utvald av personen som söker jobbet också. Man föreslår ju sina egna referenser ofta.
Men ibland säger de nej, jag kan inte vara din referens.
Så kan ni
jag
vara
är
också.
Så missnöjd. Okej, okay, ja. Nu lämnar vi det. Men... Så hur stor vikt tycker du att man egentligen ska lägga vid personlighetstester när man söker nya medarbetare?
Väldigt lite och kanske inte alls. Däremot kan man använda vissa av frågorna som underlag för en bra diskussion med vederbörande.
Så roligt att prata med dig. Tusen tack, Bo.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Gäst var Bo Melin, professor i arbetspsykologi vid Karolinska institutet. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss om du har frågor eller funderingar. hjarnan@sverigesradio.se.
Ungern förbjuder Pridefestivalen i Budapest och upprördheten är stor bland EUs medlemsländer, parlamentariker och inom kommissionen.
Orbáns regering mår bra av att ha den här ständiga konflikten.
Men Ursula von der Leyen vill inte reta Viktor Orbán för mycket. Varför måste EU tassa på tå?
Folkkonsultationer.
Lyssna på det senaste avsnittet av Europapodden med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
I kanalen P1 får vi nu nyheter. Klockan är 3.
Ekonyheter. Den varslade strejken inom vård och omsorg som skulle trätt i kraft imorgon är avblåst. Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal har enats om medlarnas bud. Antje Dedring är förbundsdirektör för Vårdföretagarna.
Vi är glada att vi har ett avtal på plats som liknar övriga avtal på arbetsmarknaden och att vi har undvikit en konflikt som faktiskt bara skulle drabba sjuka och äldre.
Malin Ragnegård som är ordförande för Kommunal som la strejkvarslet som skulle omfatta 50 000 medarbetare är nöjd med avtalet.
Och det har vi lyckats att få till nu genom medling och det är vi väldigt glada för. Så vi har löneökningar, vi har satsningar på de lägst avlönade och vi har fått bort mertidsskrivningen så att deltidsanställda som jobbar mer än sin ordinarie arbetstid får övertidsersättning precis som heltidsanställda.
Men vårdföretagarnas Antje Dedring är kritisk till Kommunals tonläge under avtalsrörelsen.
Vi är däremot inte glada över Kommunals extremt höga tonläge i den här avtalsrörelsen. Trots då att medarbetarna trivs bättre hos privata arbetsgivare så motarbetas de ju av Kommunalt. Jag tycker det är respektlöst.
Malin Ragnegård tycker att det är hennes uppgift att föra fram Kommunals medlemmars upplevelser.
Det har jag gjort och om vårdföretagarna tycker det är respektlöst så har de inte förstått att vi har våra olika uppdrag. Mitt uppdrag är som sagt att se till att medlemmar oavsett vilken arbetsgivare de har får så bra arbetsvillkor som möjligt.
Reporter Helena Björk. Arbetet med att få igång tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå har gått snabbare än väntat. Trafikverket räknar med att trafiken kommer igång nu vid 3-tiden. Det har varit stopp sedan natten till i fredags på grund av omfattande kopparstölder som gjort att strömledande kablar förstörts. I USA fortsätter den intensiva polisjakten efter en gärningsman som misstänks vara den som sköt två demokratiska lokalpolitiker och deras respektive i Minnesota igår. Den ena politikern Melissa Hortman och hennes man dog av skotten. Den som pekas ut som gärningsman är 57-åriga Vance Butler som uppges ha varit utklädd till polis vid tillfället. Ytterligare 1200 döda ukrainare har lämnats över från Ryssland som en del i det utbytesavtal som slöts under samtal i Istanbul nyligen. Så sent som igår överlämnade Ryssland 1200 döda ukrainska soldater. Arbetet med att identifiera kropparna kommer att göras inom kort. En person är anhållen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott efter en skottlossning i stadsdelen Marielund i Norrköping igår kväll. Polisen vill inte ge någon närmare information om den anhållna mer än att han greps igår kväll, rapporterar P4 Östergötland. Det avslutar Ekot i studion, Carina Galanou, Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Konflikten mellan Israel och Iran är i fokus i nyhetsrapporteringen. Och det ska handla om Iran även om en liten stund i en P1-dokumentär där vi får följa med Sara Stenholm till den tidigare utrikeskorrespondenten Agneta Ramberg och bland annat höra hennes egna inspelningar från det omvälvande året 1979 i Iran.
Historiskt massiva överbelastningsattacker mot SVT.
Nätet lägger ner, skärmarna lägger ner, klockorna lägger ner.
Och så första intervjun med Rospe Parsi sen han fick sluta på Utrikespolitiska institutet.
Ja, som min jurist sa, du frias i domen men fälls i domskälen.
Lyssna på veckans medierna när du vill i appen Sveriges Radio Play.
P1 Dokumentär.
Nu får vi se på...
Jag har inte sett på vad jag har. Det är en massa lådor här.
Korrespondent Agneta Ramberg i revolutionens Iran. 1979.
Jag måste ju banda när du hittar...
Av Sara Stenholm.
Kungsholmen, Stockholm, våren 2022. En pall tas fram... Det öppnas skåp och dras ut lådor. Det är ett hem fyllt av minnen från en lång karriär. Agneta Ramberg är en nogsam arkivarie.
Det är en
liten koran i pocketstorlek med fula plastomslag.
Och där är hans autograf. Oj, oj, oj. Vad står det?
Jag kan klara alfabetet, men jag kan inte klara en namnskrift. Jag tror att det står Ruhollah Khomeini, faktiskt. Jag tror att det liksom är förnamn och efternamn.
Det är väldigt, väldigt litet skrivet.
Ja, men det är en väldigt liten bok också.
Jo, men det är ju en pyttestil.
Ja.
Hur kom det här sig?
Hela världen stod i kö då för att få intervjua Khomeini när gisslan var tagen. Och han talade helst med amerikanska journalister. Och till slut så gick vi och klagade, kan man säga, på utrikesministeriet och sa att vi tyckte att det var inte rättvist att det var just den stora satans representanter, journalister, som skulle få prata med honom. Och då sa vi att vi behövde inte ha individuella intervjuer utan vi kunde komma tillsammans. Och då fick vi det. Så vi var 6 stycken och de krävde frågor på förhand. Och då hade de talat med en av oss, en grekisk journalist, som var lite nervig och lite besvärlig, tyckte vi på många sätt. Han skickade då in frågorna. Det där är den värsta intervju jag någonsin har varit med och gjort. Därför att det var en samling inställsamma, krypande frågor av typen... Eftersom vi vet att Allah är barmhärtig kan man tänka sig att gisslan kan och så vidare. Så dök han upp där på morgonen i Teheran i gryningen innan vi skulle åka med en stor koran under armen. Och vi tyckte att det där var väldigt fånigt och inställsamt. Och dessutom, han var ju inte muslim, det såg ju väldigt märkligt ut. Och sen fick vi, när vi kom dit så var Khomeini upptagen för det var en helgdag och mycket folk som ville komma och han skulle komma ut på en balkong och vinka åt dem och sådär. Så vi fick gå runt, gick om och av någon anledning så köpte vi varsin sån här liten souvenirkoran då i fickformat. Och sen gjorde vi intervjun och så när det var slut den här, vår grekiska kollega då satt sig närmast Khomeini och... Då räckte han fram den här Koranen och bad om en autograf. Och vi ville ju sjunka genom golvet. Vi tyckte att det där var så pinsamt så att vi ville inte ens titta på det. Och till vår stora förvåning så skrev Khomeini sin autograf i den här stora Koranen. Och då var vi ju inte finare än att vi ryckte fram våra. Och han skrev dem också.
Vad var han för slags människa att möta?
Han bodde ju i ett väldigt enkelt hus. Det var ju en del av hans signum också. Och han satt på en ljusblå filt, minns jag, på golvet där, och vi satt då i liksom varsin rad.
Vad han tog det till mig, jaza barishun has, lakin bar vali amr ast ke dar bazi vaqtat salat mizanad.
Han tittade som sagt aldrig på mig. Jag vet inte om det är en man någon någonsin har sett le. Det var ju inte heller hans signum. Och jag minns att jag tänkte att han hade alldeles vanliga gammelmanshänder. Och av någon anledning förvånade det mig. Som om han skulle vara, ja, någonting annat.
Vad hade du tänkt att han skulle ha för händer?
Jag hade inte tänkt någonting. Det var bara att det var prosaiska, rynkiga gammelmanshänder. Och ja, jag hade naturligtvis inte tänkt mig om annat, men jag slogs av dem. Jag vet inte varför.
Ayatollah Khomeini returns to a country teetering on the brink of civil war. Violent clashes between troops and demonstrators demanding Khomeini's return. Inevitably, the result is massacre.
Idag har soldaterna återigen skjutit rakt in i folkmassorna i Teherans centrum.
Du står på en balkong på Charette-avenyn. Jag ser soldater uppe på ett hustag skjuta ner i folkhoparna nedanför mig. Jag ser eldar, brinna, jag ser människor falla.